För en tid sedan så fick vi ett brev från en svensk pappa vars dotter hade sköldkörtel under funktion. Ja. Och hon mådde jättedåligt av det tyroxin som hon fick på apoteket. Alltså T4 är det som tyroxin innehåller. Ja. Och hon ville ha tag i naturligt hormon från sköldkörtelhormon från gris. Ja. Som det innehåller både T4 och T3 ja. Och kanske lite 1 och 2 också. Och det här är alltså i Sverige, sen när vi diskuterade det här i radiodoktorn, i Sverige är det tydligen jätteboom. Alla patienter med sköldkörtel under funktion vill ha det här och anser att det är det enda de mår bra av. Och i Sverige är det jättesvårt att få det för att det finns få läkare som har licens att skriva ut det. Här i Finland så är intresse mindre hos patienterna, men det är å andra sidan lättare för läkare att kunna skriva ut det, men det finns inte så många läkare som gör det eller är insatta i det här. Kari Munsterhjelm är en av våra finländska läkare som har skrivit och skriver ut det här grissköldkörtelhormonet, och dig har vi på tråden nu. Hej, välkommen med i radiodoktorn.
Ja, hej.
Det här grishormonet, det är, ja. Det är ingen ny uppfinning.
Nej, den är inte alls ny. Den är väldigt gammal. Den är över 100 år gammal. Och det var det som man använde då i årtionden ända tills man då beslöt sig för att byta till tyroxin. Så att det är en gammal historia.
Är det så enligt dig att en del patienter klarar sig bra med tyroxin från apoteket och andra klarar sig inte med det?
Det är väldigt komplicerat det här, för att det finns väldigt många synvinklar som man måste ta i den här frågan. Man kan inte så här liksom radikalt säga att svinsköldkörtel är mycket bättre än tyroxin. Det är inte på det sättet, utan det tycks vara så. Alltså jag har sett ganska många sådana här patienter, omkring 1000 stycken, och från andra nordiska länder också här. Och det tycks vara så att en del patienter inte alls klarar av tyroxin. Alltså de blir dåliga och de klarar inte av höjningar. Och de håller på att spela med minimala doser hitåt och ditåt. Och så. Då kan man säga att de klarar av någon anledning inte av det. De kan eventuellt må väldigt mycket bättre på den här torkade svinsköldkörteln som var gängse medicin för några årtionden sedan. Men att det finns ännu mera synpunkter på hela den här historien, för det finns nämligen också sådana patienter som inte klarar av tyroxin, som känner sig dåliga av det, men som inte heller klarar av svinsköldkörteln, något så som heter tyroid eller armortyroid. Det finns olika sorter och olika producenter. Och då måste man försöka med det som heter liotyronin och som är enbart T3. Och det är syntetiserat liotyronin, och det kan fungera fantastiskt bra. Men man måste då veta också hur man handskas med det, att det är ett mycket kortverkande hormon och man måste ge det flera gånger per dag och så här. Så det här är en stor historia, och det finns väldigt mycket olika synpunkter.
Det är alltså så att kroppen ska omvandla T4 till T3.
Ja, T4 omvandlas i vävnaderna till T3, och T3 är den aktiva hormonen egentligen.
Det är det som kroppen sen använder sig
precis
av.
Ja.
Men och finns det liksom, har man kunnat bevisa att det finns människor som inte klarar av att omvandla T4 till T3?
Det har man kunnat visa. Det finns vissa studier på det. Inte många, men det finns vissa. Den här omvandlingen, den sköts av ett enzym som heter 5-prim-deiodinas.
Ja.
Och det här enzymen är mycket intressant. De här deiodinasenzymerna är mycket intressanta. Det här behöver alltså selen, och det kan störas av många olika saker. Det kan störas av tungmetaller och också andra miljögifter. Så att det är en ganska sån här knepig sak. Och sen dessutom behöver den här omvandlingsproceduren behöver att vår binjure bark, alltså som producerar kortisol då, att det fungerar perfekt, ska vi säga. Så att det här är en lång och stor historia.
Om man tycker att man inte mår bra av tyroxin, kan man kolla hur mycket fritt T3 det finns i kroppen? Alltså, kan man mäta det här på något sätt?
Man kan inte säga att man kan kolla hur mycket det finns i kroppen. Man kan kolla hur mycket det finns i blodet.
Ja, men det är inte nödvändigtvis så att det alltid förklarar dina symptom.
Nej, just det. Så att det som jag nu skulle vilja säga här, som är jätteviktigt, är att man måste vara medveten om att vi behöver ju mätmetoder och vi behöver labbprov, och det är jättebra med labbprov ofta, men vi måste också vara medvetna om att vi kan inte sköta patienterna enbart på basen av labbprov, åtminstone när det är frågan om hormoner. Utan vi måste se hur patienten mår, vad för symptom patienten visar, hela anamnesen, och sen stämma av mot proverna så att vi tar liksom allting i beaktande och skapar en helhetsbild av allt det här.
De patienter som du har haft, vilka symptom har de haft när de har kommit till dig?
De patienter som har kommit till mig, så de har ju liksom snurrat runt i vården hur länge som helst, så att det är ofta väldigt, väldigt sjuka patienter. Och eftersom jag också har haft mycket patienter från Sverige, så för att liksom söka sig över viken till Finland, så behövs det ju ganska mycket motivation, så att de har varit hemskt sjuka patienter. Hur denna symptom... Det är trötthet, en hemskt viktig sak, och jag tycker inte riktigt om ordet trötthet, därför för att det är inte alltid ett riktigt rättvist begrepp, för att det är mycket, mycket mer än trötthet. Det är utmattning, det har varit patienter som inte har kommit upp ur sängen på flera år. Jag har haft många sådana patienter. Men sen kommer det ju väldigt mycket andra, det finns ju symptom som uppträder i hypotyreos hur många som helst egentligen. Men det där, vi ska säga depression är ett väldigt vanligt symptom. Sen vid ska vi säga långt gången hypotyreos, där det då inte fungerar som det ska, så det där får utveckla patienterna lättare högt blodtryck och övervikt och diabetes också.
Och sen
finns det någonting som heter myxödem som är väldigt intressant också. Det är en sån här musinartad bildning i kroppen som är naturlig och som finns, men som finns i mycket högre grad hos de som har hypotyreos och som är typiskt för den sjukdomen.
Alltså vätskeansamling, svullnad.
En slags svullnad.
Ja. Vad säger du? Alltså, jag tänker själv, eftersom jag själv äter tyroxin och ibland tänker att det skulle vara så lätt att när jag är trött och när jag har risigt hår och när jag går upp i vikt. Och det ska vara så lätt att skylla alla de här symptomen på att medicinen fungerar inte. Medan jag själva verkligen nu tror att det är för att jag rör mig för lite och äter för mycket och blir allmänt äldre. Att jag menar, tror du att alla de patienter som tror att de behöver naturligt svinköldkörtelhormon faktiskt behöver det, eller kan deras symptom bero på andra saker?
Ja, naturligtvis kan det vara på det sättet också. Men jag kan inte säga någonting annat än de patienter som jag har sett. Och de är ju eftersom det var så pass ovanligt då när jag började jobba med det här. Så det tog ju lång tid för dem att hitta. Och de patienter som jag har haft när jag då bland annat har skött med det här. Jag har ju också behandlat mycket med vitaminer och mineraler och kostrekommendationer och sånt här. De har i allmänhet varit sådana som har försökt faktiskt. Mm. Och försökt köta sig bra.
Just det.
Men att, Karin, kan du berätta, finns det någon så här randomiserad dubbelblind undersökning där man skulle ha jämfört det här T3 eller gristyroxin med levotyroxin T4?
Nej, det finns inte.
Och det här är ju kanske det stora problemet, för att idag så försöker man generera information om mediciner genom att göra enligt ett visst protokoll, så att man kan vara helt säker på att den här studien ger rätt resultat. Och då får man ju sån information som stämmer för den stora populationen, men som nödvändigtvis inte stämmer för mindre grupper inom den populationen. Ja. Och det där är ett av problemen.
Absolut.
Och det är därför det ibland finns grupper.
Och det är det som vi som jobbar med de här sakerna också hoppas på, att nu när det börjar komma upplivas igen allt det här, och det börjar finnas fler och fler läkare runt om i världen som använder det här gamla preparatet och har sett liksom hur bra det ändå delvis fungerar. Det fungerar inte heller på alla. Så hoppas vi ju det. Det finns ett skriande behov av studier.
Om jag skulle få fråga dig, att av alla patienter som har en underfunktion av sin sköldkörtel, hur många tror du att mår bättre av att få grissköldkörtelhormon än att ta T4?
Jag kan absolut inte svara på det.
Men någon slags så här litet estimat draget ur ärmen?
jag kan inte dra det ur ärmen, förstår du, jag har ju sett bara de här som har kommit till mig. Men det som jag kan säga är att av dem som har kommit till mig, dessa ungefär 1000 patienter som har kommit så långt att de då har kommit till mig, så har jag följt väldigt noga upp att vad tycker de att det är bättre. Och jag brukar alltid fråga dem att vill de återvända till tyroxin. Mm. Och det är faktiskt bara 2 som har velat återvända. Ja.
Trots att de betalar det själv. För det här betalar
trots
inte FPA.
Trots att de då betalar väldigt mycket mer. De säger att de betalar vad som helst, bara de får det här preparatet. Mm.
Ja. Tack ska du ha, Karin Mösterhjelm. God fortsättning. Ja. Tack för att du var med oss.
Tack
så mycket. Hej, hej.
Hej. Hej.